I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 408. Det är onsdag den 21 december, klockan är 15.09. Gina Lindberg, snart är det julafton och det du sa alldeles innan vi gick igång var: nu väljer vi glädjen, Sara.
Ja, nu väljer vi glädjen. Nu tänker vi inte på hur mörkt det är utanför fönstret. Nu går vi mot ljusare tider.
Mm, men jag tycker mycket om mörkret, det är därför jag är lite oglad, för att vi går snart mot ljusare tider.
Jag känner mer att jag är i andra laget.
Roger Wilson, hej.
God dag, god dag.
Vilket humör och vilken sinnesstämning väljer du?
Får man vara ambivalent?
Absolut. Cecilia Kavar, hej.
Hej på er.
Hej. Du väljer den politiska sinnesstämningen, så är det avgjort.
Alltid.
Bra. Hörrni, vi har ett nätt litet avsnitt framför oss där vi ska avhandla utredningen och det eventuella åtalet mot förre presidenten Donald Trump. Vi ska avhandla året som gått, året som kommer. Men vi ska ändå börja med storbesöket i Washington idag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gör sitt första besök utomlands sedan det ryska anfallskriget inleddes. Idag är han alltså i Washington för att träffa Biden. Gina, varför är han där?
Han är där för att kunna stärka Ukrainas försvarskapacitet, så skriver han i alla fall på Twitter på väg till Washington. Och det här är ju, som du sa, det är första gången han lämnar Ukraina sen den fullskaliga invasionen började. Han är där för att träffa Biden och prata inför kongressen, och förmodligen kommer det ju levereras nyheter om nytt militärt stöd från USA, största bidragsgivaren ju till Ukraina, som kommer fortsätta pytsa in mer pengar och mer konkret militärt stöd.
Mm. Roger, konkret, vad är det Zelensky hoppas då få?
Luftvärnsrobotsystemet Patriot. I mängder, tror jag. Och sen så är det väl också ett väldigt lägligt besök nu inför att majoriteten skiftar i kongressen. Republikanerna får majoritet i representanthuset, och då är det väl läge att vara där och prata och kanske också svara på frågor. Det finns ju en hel del republikaner i representanthuset som varit kritiska, som har pratat om allt ifrån att man vill ha granskningar och utvärderingar av stödet till Ukraina. En del har till och med kallat det för pengatvätt, de mängder av summor som ges till Ukraina. Och en del har ju också velat dra ner på stödet. Så att det här är väl ett väldigt lägligt besök inför vad som komma skall.
Ja, Cecilia, alltså hur har stämningen och känslorna inför Zelensky i Ukraina förändrats i USA och inte minst i kongressen sen Zelensky talade på länk i våras?
Ja, han ska ikväll tala inför kongressen här vid 19.30 amerikansk tid, och sen han gjorde det sist, och precis som du säger, via videolänk, så har ganska mycket förändrats. Alltså kanske inte specifikt att inställningen mot Volodymyr Zelensky själv som Ukrainas president har förändrats eller så. Han är inte riktigt måltavlan för den kritik som ändå vuxit när det gäller stödet till Ukraina. Men det är så att skepsisen mot de här miljarders dollarna som man har skickat i olika typer av stöd har vuxit, och vuxit ganska starkt inom en del av det republikanska partiet. Det är den här lilla men väldigt högljudda Trump-falangen i kongressen. America First-falangen kanske man kan kalla den också, med Marjorie Taylor Greene och Matt Gaetz i spetsen till exempel. Och det de trycker på är ju att USA borde satsa pengar på det som behövs här hemma istället, gränsen till exempel, istället för att skicka så mycket pengar utan det de menar då ens har särskilt bra koll på vart allt hamnar. Och inför mellanårsvalet i år så var ju det här en fråga som flera av de kandidaterna eller de kongressledamöterna verkligen kampanjade med. Jag träffade en senator, republikanen Ron Johnson, som jag frågade om det här med stödet till Ukraina och han ser på det. Och då svarade han något som även en större del av det republikanska partiet också faktiskt, inte bara den här Trump-falangen, säger, nämligen att man inte ska skicka blanka check skickar till Ukraina längre utan att veta exakt vad pengarna används till. Så att det är en speciell tid som nu när Zelensky möter kongressledamöterna, precis som Roger sa, så det är ju en ny kongress som tar plats här nu om bara ett par veckor i januari.
Så Gina, alltså mitt under ett brinnande krig så måste också Zelensky på något sätt förhålla sig till politiska skiftningar i USA?
Ja, den här tidpunkten är ju intressant på flera sätt. Det är en tidpunkt när kriget står och väger. Vi står inför en svår vinter i Ukraina och stora utmaningar på slagfälten. Så att för Zelensky är det en känslig tidpunkt, och det är dessutom en väldigt speciell tidpunkt i USA med det här bytet i kongressen som sker i januari.
Mm. Du Gina, jag måste ändå fråga, alltså hur planerar man en sån här som väl måste anses vara en högriskresa?
Absolut, på alla sätt. Och den planeras ju på så sätt att man håller uppgifterna hemliga så länge det går om Zelenskys resplaner. Han har uppenbarligen åkt tåg från Kiev till Polen och flyger därifrån till USA och kommer väl förmodligen tas emot på någon militärflygbas i USA och sen vidare till Washington. Men av naturliga skäl, eftersom det här är hög risk på alla sätt, så hålls alla detaljer väldigt, väldigt hemliga. Och jag såg också att amerikanska medier, CNN bland annat, som har filmat på den polska flygplatsen, har suddat ut ansikten på de som är kring Zelensky, också för att ta hänsyn till att det här är förstås en riskresa.
Mm. Okej, hörni, det här mötet äger alltså rum, både mötet med USAs president och talet i kongressen. Ja, man kan väl säga att det är natten i natt svensk tid. Och med det så byter vi ämne.
A quorum being present, the select committee to investigate the January 6th attack on the United States Capitol will be in order.
Ja, utredningen om stormningen av kongressen den 6 januari 2021 är nu alltså klar. Och så där lät i måndags när utskottet öppnade sin sista dag av sammanträden. Och om man ska summera det här jättearbetet så skulle man kunna säga att deras slutsats är att alltihop är Donald Trumps fel.
President Trump lit the flame. He poured gasoline on the fire. And sat by in the White House dining room for hours watching the fire burn.
Så sa Elaine Luria, en av demokraterna i utskottet. Hon sa alltså att Donald Trump var den som tände den här elden. Du Gina, om vi ska vara lite mer mångordiga då. Vad är slutsatsen?
Ja, slutsatsen är att stormningen av kongressen skulle inte ha ägt rum om det inte vore för Donald Trump. Det är liksom huvudanklagelsen i den här utredningen. Och det som utskottet landar i efter att ha utrett det här i 1,5 år och intervjuat mängder av vittnen, de har gått igenom filmer, dokument, mejl, bilder från stormningen, tagit del av hundratusentals dokument. Och de landar i 4 anklagelsepunkter som de menar att här borde man väcka åtal mot Donald Trump. Och det är dels en åtalspunkt som handlar om uppror, att han har initierat eller medverkat till uppror. Det är en punkt som handlar om att han har hindrat kongressens arbete, alltså med att fastställa valresultatet. Och sen 2 punkter som rör konspiration eller förberedelse, sammansvärjning som man också kan översätta det med. Men det här är ju ett politiskt utskott, det är ju inte juridiskt bindande, men det här är deras rekommendation.
Mm. Du Roger, 4 punkter som Gina nu räknade upp. Alltså, vilken av de här punkterna ska man anse vara allvarligast?
Den som antagligen också är svårast att bevisa, och det är den kring uppvigling och stöd till uppror. Och den är allvarligast eftersom man då också på den här mötet, sitt sista möte, hänvisade till då det 14:e tillägget till konstitutionen och menade då att om man har varit delaktig i ett uppror av den här typen, då kan man inte, och blir dömd för det, då kan man inte längre då är man inte längre valbar till ett offentligt ämbete, vilket då alltså skulle kunna betyda att man stoppar helt enkelt Trumps presidentvalskampanj. Han har ju sagt att han är kandidat 2024, så det där är väl det allvarligaste. Men det också, verkar också de juridiska bedömare som har talat om de här åtalspunkterna har pratat om att det är väldigt sällan använt och också, som jag sa tidigare, svårast kanske att verkligen knyta till Trump.
Mm. Det här att initiera uppror och konspiration och så. Cecilia, hur kommer den här utredningen runt det faktum att Trump ju inte aktivt har sagt till någon och ta till våld eller storma kongressen?
De menar att Trump borde ha förstått och också visste att flera av hans anhängare var kapabla och beredda att använda våld. Till exempel att Trump visste att det fanns de som var beväpnade bland hans supportrar där den där dagen. Och att det fanns så kallade milismedlemmar från grupper som Oath Keepers till exempel och andra på plats. Men att han ändå eldade på den här enorma folkmassan. Och dessutom att han under 187 minuter när han med egna ögon såg våldet som utspelade sig helt enkelt valde att inte göra någonting åt, att han inte ringde ett enda samtal för att kalla på förstärkning till exempel för poliserna för att försöka skingra, inte sa någonting för att försöka skingra folksamlingen, att han inte gick ut själv och försökte lugna sina supportrar förrän efter en lång stund till exempel. Det är sånt man lyfter fram.
Mm. Och utskottets ledamöter, de använde ganska stora ord när de presenterade sina olika punkter. Vi kan höra republikanen Liz Cheney och demokraten Benny Thompson.
No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again.
I believe nearly 2 years later, this is still a time of reflection and reckoning. If we are to survive as a nation of laws and democracy, this can never happen again.
Om vi ska överleva som ett demokratiskt land och han får aldrig inneha ett ämbete igen. Gina, det är stora ord, eller hur?
Det är stora ord och det är ju en otroligt dramatisk händelse som man nu har utrett till botten enligt så som utskottet ser det. Det har varit en lång utredning som nu mynnar ut i det här, men det är väl också värt att konstatera att när det är Liz Cheney som säger det här, en av två republikaner bara i det här utskottet. Och hon har ju varit kritisk mot Trump tidigare och väldigt öppet kritisk efter stormningen. Men har ju också straffats av sitt eget parti för det och blivit bortröstad. Hon förlorar ju nu sin plats i representanthuset. Så att det är stora ord och oerhört hård kritik från det här utskottet. Men det republikanska partiet och övriga ledamöter inom republikanska partiet står inte nödvändigtvis bakom den här kritiken, snarare tvärtom.
Mm. Du Cecilia, som så ofta förr så var ju du på plats i kongressen då i måndags när de hade sitt avslutande möte. Alltså hur var det där?
Ja, jag satt i den där salen när de berättade om allt det här och det var ett ganska kort möte för det första där man verkligen från det här utskottet ansträngde sig för att så koncist som möjligt sammanfatta de här 18 månadernas utredning och på ett så pedagogiskt sätt som möjligt underbygga då den här rekommendationen om åtal genom att verkligen punkt för punkt gå igenom tydligt vad man menar då var Trumps skuld i det här. Det var lite mindre uppståndelse och halabaloo kring det hela än vad jag har varit med om under tidigare av de här tv-sända förhören och så. Det var färre reportrar på plats och jag tror att det ändå har att göra med att det var ganska väntat det som skulle komma, dels att när de sammanfattade sitt arbete men också det här beskedet om rekommendationer om brottsåtal. Men en sak som hände där och som också har varit så har också varit tidigare under de här här förhören är att i salen tillsammans med oss reportrar och andra så fanns också flera av de poliser som utsattes för våld under stormningen. Och jag träffade en av dem, han heter Michael Fenone. Han är en av de poliser som blev brutalt misshandlad då 6 januari, bland annat med ett elchockvapen. Han fick en hjärtattack. Och jag pratade lite med honom efteråt om vad han hade då att säga om de här rekommendationerna från utskottet, och vi kanske kan höra lite.
First thing I was thinking was what is the Donald Trump NFT card to commemorate this moment in his life going to look like? And then hopefully we'll get to see what one looks like to commemorate him going to fucking prison. You know, this isn't over, and I'm going to be here until there's accountability for January 6th. Not political accountability, criminal accountability. Donald Trump needs to be in prison.
Han vill att han ska åka i fängelse, Cecilia.
Mm. Ja, han är ju fortfarande otroligt upprörd över det som hände, och han menar att det är väldigt tydligt att det var Trumps fel, men inte bara hans fel, och han vill se att det inte bara blir någon slags politiska konsekvenser för Donald Trump och andra i hans närhet, utan också brottsliga konsekvenser att han hamnar i fängelse.
Mm. Alltså under det här 1,5 åren så ibland, det ska jag ärligt säga, så har det kanske känts lite så här långrandigt att bevaka den här utredningen. Men Roger, nu sitter ju ett utskott i USAs kongress och efterlyser ett åtal mot den före detta president. Det är ju ändå historiskt.
Ja, det är det. Det har aldrig skett tidigare på det här sättet. Å andra sidan så talade ju Liz Cheney i sitt inledningsanförande på det här avslutande mötet om att det också är väldigt historiskt att, som hon då anser, en president har försökt förhindra då det här fredliga överlämnandet av makten, som ju är en tradition och en grundbult i det amerikanska demokratiska systemet. Det har inte heller skett tidigare. Ska kanske också bara lägga till att Michael Fenone har ju blivit lite av en superkändis när det gäller 6 januari-händelserna. Har ju också släppt en bok, Hold the Line, kring det här. Så att han har också blivit en sån här fixstjärna när det gäller det som hände där i kongressbyggnaden.
Du Gina, då är ju den stora frågan. Det här är ju då en politisk utredning från kongressen. Men blir det ett åtal mot Donald Trump?
Det kan bli det, men det är inte säkert, och den här utredningen ändrar ju ingenting rent formellt, utan det här är en sorts rekommendation. Sen är det ju naturligtvis en oerhört tung instans, nämligen ett särskilt utskott i kongressen som kommer med den här rekommendationen. Men justitiedepartementet avgör det här oavsett på egen hand, och där finns det ju nu en oberoende utredare, Jack Smith, som har tillsatts för att titta på de här anklagelserna och avgöra om det ska bli åtal eller inte. Och där har man ju kommit ganska långt. Exakt hur långt vet vi inte, för de håller korten nära bröstet. Men det pågår utredningar inom justitiedepartementet om Trumps roll i stormningen och också om Trumps försök att ändra valresultatet.
Men du Gina, det här är ju lite märkligt ur ett svenskt politiskt och rättsperspektiv, att det är justitiedepartementet som då skulle väcka åtal. Alltså det är ju som att Gunnar Strömmer skulle väcka åtal mot Magdalena Andersson och säga så här, fast det här har inte med politik att göra, det här är juridik.
Precis, och att Gunnar Strömmer då skulle anlita en oberoende utredare som skulle titta på det här. Och det är ju precis de där argumenten som republikanerna och Donald Trump själv pekar på, att det här är en politiserad process, menar man. Och samtidigt ska vi komma ihåg att när Trump var president, då var han ju irriterad på sin egen justitieminister för att inte han var mer på Trumps sida när det gällde riksrätten till exempel. Han var irriterad på Bill Barr över att han inte hjälpte till mer. Så att Trump har ju själv argumenterat för ett mer politiserat justitiedepartement när han var president. Nu när han är inte president längre, då kritiserar han systemet för samma sak.
Just det, men det här är ett system man har i USA, att justitiedepartementet kan väcka åtal.
Precis.
Du Cecilia, de sa ju här två namn, Trump och en advokat och sen och andra, att det kan finnas anledning att väcka åtal mot andra. Alltså är det fler då som har anledning att vara nervösa nu?
Jo, men det är det. Precis. Unspecified others, sa de. Det är flera som varit aktivt inblandade i den här sammansvärjningen, hävdar utskottet. Då. Alltså inte bara Donald Trump, bland annat då den här, en av de nära honom, en advokat som kanske mest ihärdigt av alla lobbade för idén om att vicepresident Mike Pence ensam skulle kunna stoppa Joe Biden från att bli USAs president. Han heter John Eastman. Han är en av dem som de nämnde som man då rekommenderar justitiedepartementet att åtala, men att det även finns flera personer där. Och det är ju namn som har nämnts under utredningens gång som har lyfts fram som väldigt aktiva i de här försöken då att stoppa kongressens arbete med att godkänna Joe Bidens valseger. Så att det där kommer vi nog få höra mer om så småningom.
Mm. Du, Roger, Trump har ju uttalat sig bland annat till en högerinriktad poddprofil i USA. Han har kanske uttalat sig på sin egen sociala plattform också. Vad säger han? Mm.
Ja, men jag började nynna på Kelly Clarkson faktiskt när jag läste hans inlägg. Han skrev "What doesn't kill me make me stronger", som nästan är ju som hennes hit "What doesn't kill you make you stronger". Han menade helt enkelt att den här typen av attacker mot Trump, det betyder bara att folk sluter upp kring honom, att man inte förstår det från demokraternas sida. Han menade också att det här redan avgjorts i riksrätten en gång och han friades då, därför borde han också frias den här gången. Men det är ju så också att det är ju flera av de här rättsprocesserna mot Trump som nu börjar nå vägs ände. Han har ju haft som taktik som affärsman att överklaga, fördröja, dra ut på processer tills folk inte har råd eller tröttnat på att försöka ställa honom till svars. Men det var som någon kommentator sa, this is the government. Alltså, det är tydligt att det börjar finnas färre och färre utvägar för Trump helt enkelt. Färre och färre instanser kan gå till för att försöka överklaga. Det såg vi ju nu bara igår när hans deklaration också skulle bli offentliga. Någonting han har slagits mot i många år. Så att Trump fortsätter att attackera sina motståndare och menar att det här är redan avgjort egentligen och att det här bara kommer att, i slutändan att stärka honom.
Mm. Alltså Gina, det går ju väldigt dåligt för Trump. Han har ju mycket emot sig och nu också en jättetjock utredning. Alltså bara sammanfattningen är ju på nästan 200 sidor.
Det är den korta versionen.
Ja, det är inte en sammanfattning. Det är liksom en egen utredning tycker jag. Men hur som helst, mycket går emot honom. Och då kan man ju tänka så här, nej men han är helt chanslös. Men när man lyssnar på amerikanska bedömare så säger de att det här skulle kunna också tala för Trump.
Ja, och de här argumenten som han kör med, som Roger sa, alltså att han själv säger att han kan stärkas av det här. Om man jämför med hur det var 2016 när han lanserade sin kandidatur, då var det ju mycket det här att han var anti-etablissemang, han var den som kom utifrån, som inte liksom följde reglerna i Washington utan var en outsider som skulle vända upp och ner på stan. Och de argumenten kommer ju tillbaka nu när han kan peka på att etablissemanget, kongressen är mot honom och systemet är riggat och sådär. Så på så sätt så faller det ju in i en sorts Trump-retorik som vi har hört många gånger förr.
Mm. Du, Roger, du var inne på det för att det var ju illa redan med den här utredningen för Trump i måndags, men sen så kom ju också beslutet då om att hans deklarationer kommer offentliggöras.
Precis. Demokraterna i kongressen har ju försökt få loss dem sedan 2019. Och det var ju också så att Trump bröt liksom mot tradition och hur det brukar vara när han inte offentliggjorde sina skattedeklarationer när han var kandidat, presidentkandidat. Och han blev ju inte mer transparent som när det gäller ekonomin som president heller. Så 6 års deklarationer ska offentliggöras. Det har redan kommit en rapport då från det här utskottet i representanthuset som har hand om skattefrågor bland annat. Och där har vi då kunnat se att paret Trump under 2 år betalade $750. $750 då i inkomstskatt. Ett år nolltaxerade man. Man har då gjort gigantiska avdrag för förluster i verksamheter och på det sättet fått ner sin inkomstskatt. Delar av det här har vi vetat redan tidigare genom en granskning i New York Times. Men när nu de verkliga dokumenten släpps på det här sättet så blir det igen väldigt svårt för Donald Trump att förklara bort det som har hänt. Så det ska bli intressant att se hur granskningen ser ut när man kommer lite djupare i de här dokumenten.
Mm. Det är som sagt den 21 december. Gina, är det här Donald Trumps sämsta jul?
Jag tror kanske att julen 2020 var ännu sämre.
Var den det?
När han precis hade förlorat valet och satt och ringde runt till olika delstater för att försöka hitta röster och kanske satt och filade på sitt
januari-tal. Men den bästa var ju den när han hade cameo-rollen i Ensam hemma 2.
Det var den bästa.
Ja, det var den bästa. Hörrni, vi lämnar nu Donald Trump för detta. I'll have a blue Christmas. Vill du att jag spelar hela innan?
Ja.
Ja, det är härligt tycker jag. Så här i jultider, då är det ju dags ofta att summera året som gått lite grann. Och utöver den här utredningen om landets förra president så har det ju bland annat också varit val i år, Gina.
Det har varit ett spännande mellanårsval som ju inte blev någon succé för republikanerna som de hade hoppats på och som nu verkligen präglar debatten i Washington. Och nu tillträder ju snart den här nya kongressen där republikanerna tar över representanthuset men demokraterna stärker makten i senaten.
Mm. Du Cecilia, om du nu hade en febertermometer och mätte temperaturen på det politiska året i USA 2022, skulle du säga att det är ljummet, hett eller iskallt?
Jag skulle säga att det ändå varit ett stekhett år i USA 2022. Alltså 2020-2021, det var verkligen dramatiska, omvälvande, historiska år. Men 2022 är ändå året då Roe versus Wade revs upp. Ett av de mest avgörande besluten i amerikansk historia för miljontals människor. Det är en händelse som inte bara fått enorm praktisk betydelse utan påverkat förtroende för högsta domstolen som institution till exempel. Haft stor inverkan på mellanårsvalet i år så att det har fått efterverkningar på flera sätt. Och inte minst också om vi tänker på Zelenskis besök i Washington idag, det här stora kriget i Europa där USA ju är en nyckelspelare på flera sätt, även om landet inte har varit direkt inblandat och så. Så att allt som händer i USA, eller väldigt mycket av det som händer här, påverkar ju både inrikespolitiken och så, men också utrikespolitiken och med det förstås verkligheten och vardagen för hundratals miljoner människor. Så att även om det inte var kanske 2020-2021 med en attack på den amerikanska demokratin på ett sätt som vi kanske inte sett sedan inbördeskriget så var det ett verkligen ett stekhett år. Mm. Men får jag också bara fråga Sara, nu spelade du ju Elvis här. Varför spelade du inte upp när vi alla i podden sjöng Little Drummer Boy på julafton för 2 år sedan?
Ja, den har ju spelats en gång i P1 2020 som du säger när jag var julvärd och den är oförglömlig och kanske kommer att spelas någon mer gång, kanske vid nästa sekelskifte om vi har tur. Vi går vidare. Hörrni, Roger, Cecilia nämner några händelser här. Vad är de viktigaste händelserna skulle du säga?
Ja, det blir lite likartat på det sättet att jag ju aldrig kommer att glömma det här märkliga tillståndet som var när jag satt och följde FNs säkerhetsråd då, som talade om hotet mot Ukraina från Rysslands sida. Och under tiden som FNs säkerhetsråd debatterade det här så kommer nyheterna om att Ryssland håller på att invadera landet. Symboliken i det går liksom inte att överträffa. Putins totala ointresse eller kanske till och med förakt för FN-processen som bevisades där. Det var väldigt märkligt. Jag vet, du gjorde ju en maratonsändning själv i P1 kring det där efter det. Men det var en märklig scen, tyckte jag. Väldigt talande för sakernas tillstånd. Sen sa ju du att vi har lämnat Trump då i det här programmet som ämne. Men det har ju också blivit mer och mer Trump under det här året. Jag brukar skicka en länk när jag mejlar och försöker få intervjuer hos folk. Så brukar jag skicka en länk till mina senaste inslag på Sveriges Radios sida. Och på sistone har jag fått be om ursäkt lite grann och säga att jag jobbar inte bara om Trump, det har bara varit lite mycket nu på sistone. För min sida med inslag har verkligen fyllts av Trumps ansikte från toppen och neråt. Och det är ju också talande, tänker jag. Trump dominerar på nytt nyhetscykeln, även om det blir mer och mer negativa nyheter för hans skull. Och sen så tänker jag också på det här kulturkriget som har pågått och fortsatt, och diskussionerna kring transpersoners rättigheter, framförallt unga transpersoners rättigheter. Och det här märkliga är att drag queens plötsligt har blivit samhällets fiende nummer ett, eller i alla fall kärnfamiljens fiende nummer ett. Är ju någonting som är stort här bland republikaner i USA, men som också har läckt över till Sverige när det gäller sagostunder med drag queens och liknande. Det där tycker jag är intressant.
Mm. Du, Gina, alltså, vems år har det varit, skulle du säga?
Framförallt Zelenskyjs år. Det här har ju det som helt dominerar och som vi kommer minnas 2022 för är ju krigsåret, och det har ju dominerat nyhetsflödet och också påverkat mycket av det som har hänt i USA. Men om man tittar inrikespolitiskt på USA så skulle jag säga, det här trodde jag aldrig jag skulle säga i somras, men rätt mycket Bidens år.
Mm.
I somras så var han ju nästan uträknad opinionsmässigt, låg nere på djupfrysta opinionssiffror på 37%, och inget verkade gå Bidens väg, och alla mätningar tydde på att det skulle gå kanonbra för republikanerna i mellanårsvalet. Sen hämtade han hem det ganska mycket under hösten och fick ju igenom det här enorma klimatpolitiska paketet. Ett reformpaket som ju vi har inte sett dess like, med en massa klimatpolitiska åtgärder. Inte allt det som stod på hans önskelista, men ändå väldigt mycket. Och har hämtat hem det opinionsmässigt. Och nu när vi skriver december 2022 så ser det ju ut som att det kommer vara seniorerna Biden och Trump som liksom dominerar politiken i USA i början av nästa år. Sen får vi ju se om man verkligen ställer upp.
Cecilia, vems år skulle du säga att det har varit?
Ja, men det är ju verkligen, det stämmer ju verkligen det som Gina säger också med Biden, tycker jag. Men jag tycker att jag tänker på en annan person, och det är John Fetterman. Jag tänker mycket på honom som en politiker som verkligen klivit fram i år, och inte bara för att New York Times nyligen dubbade hans klädstil som en av de trendigaste 2022, med hans uniform, ni vet, vi har pratat om det här förut.
Hoodie.
Carhartt hoodies och basketshorts. John Fetterman är ju då nyvald senator för demokraterna i Pennsylvania, utan också för att John Fetterman liksom blev symbolen på något vis för demokraternas framgångar i det här mellanårsvalet, de oväntat stora framgångarna. Så ja, men Fetterman i hans luvtröjor och shorts i smällkalla vintern, honom tänker jag på.
Mm. Roger, någon annan förutom Fetterman och Biden?
Jag svarar med Ron DeSantis då, som man väl skulle kunna säga är Federmans motsvarighet på republikanernas sida. Florida-guvernören som av allt fler pekas ut som republikanernas kommande presidentkandidat, och som genom covid-regleringsmotstånd och en hel del kulturkrig, både när det gäller hur man ska prata om transpersoner i skolan och vilka typ av föräldrars inflytande på utbildning. Genom en del sådana här rätt populistiska frågor så har han blivit oerhört populär i Florida.
Mm. Alltså, finns det någonting, Cecilia, något lite så här konstigt eller obskyrt inom politiken som du har funderat över i år?
obskyrt och konstigt. Det händer ju rätt mycket konstiga saker här hela tiden egentligen. Men bara för att jag fick den här frågan nu så kan jag inte komma på något smart.
Nej, jag kastar den till Jimma här. Har du något du tänker på?
Jag tänker orimligt mycket på Mar-a-Lago.
Ja.
Vad som händer där egentligen och vad som har hänt där de senaste åren.
Du menar det här att det kommer högerextremister och förintelseförnekare?
Förintelseförnekare på middag som poppar in lite oannonserat. Och den här FBI-räden med dokumenten och den senaste veckans rapporter som har kommit lite i skymundan av många andra stora nyheter. Men att det var i någon sorts städskåp som vissa av de här topphemliga dokumenten förvarades nära polområdet.
Ja, varför var du själv topphemliga dokument?
Ja, kanske inte i städskåpet, men det är kanske en smart plats. Men det är mycket kring Mar-a-Lago som väcker följdfrågor.
Mm. Absolut, den här bilden av sönderrivna dokument som spolas ner i toaletter och sådär i Vita huset. Det är väl också en bild som fastnar från 2022.
Mm. Du, Roger, tidigare har man ju sagt att USA har mått ganska dåligt, för att inte säga väldigt dåligt, och varit på randen att upphöra som demokrati. Hur skulle du säga nu när USA går in i 2023? Hur mår landet?
Ja, men sådär va, skulle jag väl säga ändå. Jag tror att många av de här farhågorna tillbakavisades faktiskt vid mellanårsvalet. Det gick ganska dåligt för de som brukar kallas för valförnekare, alltså de som inte erkänner att Biden vann presidentvalet. De mer extrema kandidaterna gick helt enkelt inte hem. Samtidigt så fortsätter ju landet att vara splittrat åsiktsmässigt. Och vi går också in i ett år som kommer ju präglas, tänker jag, av den gigantiska inflationen som har funnits här, problemen vid gränsen som fortfarande inte lösts. Alltså det finns fentanylmissbruket och hemlösheten och överdoserna som präglar stora delar av landet. Det finns inte bara någonting som finns i storstadsområden längre, utan även i småstäder. Jag tänker att det finns gott om krutdurkar framöver också. Men de allra värsta skräckscenarierna kring just mellanårsvalet, vad som skulle hända där, de infriades ju inte. Det är väl i Arizona då, där guvernörskandidaten Carrie Lake fortsätter att kriga mot valresultatet där både hon och de andra Trump stöttade, eller de stöttade i alla fall Trump allihopa och var valförnekare, de fyra högst uppsatta namnen i det valet i Arizona. Alla de förlorade sina val, och det ska bli rättsprocess kring delar av valprocessen där. Det var ju sådana här valmaskiner som inte fungerade på valdagen till exempel när jag var där.
Hörrni, då blickar vi framåt mot 2023, och över en lunch ute på lokal så slog talmannen Nancy Pelosi fast framtiden häromdagen.
I think President Biden has done an excellent job as president of the United States. I hope that he does seek re-election.
Gina, alltså Nancy gjorde en Johan Persson här och gav intervju medan hon åt. Men snart är det inte Nancy Pelosi som bestämmer i Washington längre. Så hur kommer det bli med det här? Kommer Biden ställa upp?
Han ska fundera över jullovet, har han ju sagt. Och sen ska det komma ett besked. Så att det är väl bara ett par veckor kvar innan vi vet.
Mm. Det har inte kommit några rykten som man kan ta
jo,
på...
Ryktena enligt flera stora amerikanska medier säger att han är inställd på att ställa upp igen. Men återstår att se om det stämmer. Det finns ju vissa inom partiet som sägs lite milt försöka övertala honom att inte göra det.
Mm. Okej. Cecilia, vem kommer du hålla koll på nästa år?
Ja, men det är svårt att komma ifrån Ron DeSantis här också. Roger nämnde honom som en viktig person 2022. Han kommer ju bli en ännu viktigare person att hålla koll på nästa år förstås. När vi kommer se de här republikanerna positionera sig inför att eventuellt kandidera mot Donald Trump. Och det är Floridas guvernör Ron DeSantis, men det är även Virginias guvernör Glenn Youngkin till exempel, Asa Hutchinson, guvernör i Arkansas, Larry Hogan, guvernör i Maryland. Båda de två är väl avgående nu. Det är personer som man verkligen tror kommer vilja eventuellt ställa upp mot Donald Trump. Så att den där, det där racet inom republikanerna mot att eventuellt kandidera eller inte mot Trump kommer ju bli oerhört spännande att hålla koll på. Och herregud vad vi kommer prata mycket om det i podden också säkert.
Mm. Vem kommer du hålla koll på då, Roger?
Ja, men det blir ju som vanligt Marjorie Taylor Greene.
Ja, Joe Manchin då?
Jo, men han känns ju lite så. Eftersom Demokraterna fick en plats till i senaten så är han ju inte lika central. Jag såg ju sig en intervju med honom igår där folk frågade, men ska inte du också hoppa av Demokraterna och bli en självständig kandidat, precis som Kirsten Sinema då gjorde? Och då sa han, ja, jag är fortfarande den mest självständiga kandidaten, eller självständiga senatorn. Jag röstar precis som jag själv tycker, någonting i den stilen.
Men du, Marjorie Taylor Greene är ju en...
tappade bort
en där, ytterkantspolitiker, mycket kontroversiell. Varför ska du hålla koll på henne?
Fast är hon det längre? Jag känner att hon mer och mer, hon har liksom gått från att vara den här extrema ytterkandidaten som folk avfärdade till att mer och mer bli en central del av republikanernas grupp i representanthuset. Nu har hon ju till och med gått ut och stöttat Kevin McCarthy nu när man ska välja talman. Jag tror att vi kommer att se ett större inflytande för Marjorie Taylor Greene och kanske också en viss omläggning i hennes stil. Kanske inte jättemycket, men jag tänker inte att hon blir så där statsbärande i sin framtoning kanske. Men det som var ytterkandidater för är ju inte det längre inom republikanerna, och från många håll har man ju också börjat omvärdera Marjorie Taylor Greene för att man ser också att hennes inflytande växer. Hon kanske kan bli en Joe Manchin för republikanerna i representanthuset, den som bestämmer över om Kevin McCarthy kan få igenom sina förslag eller inte.
Mm. Intressant. Mm. Du, Gina, vem ska du hålla koll på?
Jag kommer hålla koll på, det blir split
vision 2023.
Roger och Cecilia.
Det känns strikt.
Ja, och utöver det kommer jag hålla ett öga på den gamla kråkan i Washington som Trump kallar honom, nämligen Mitch McConnell.
Ah.
Som ju är republikanernas ledare i senaten och har mungiporna längre ner än någonsin när man ser honom på bild nu. Vad ska det bli av det här partiet? Hur ska de hantera Trump och eventuellt andra kandidater? Det är ju ändå Mitch McConnell som är liksom själva sinnebilden för det som Trump brukar kalla republikanska etablissemanget.
Mm. Okej, vad spännande. Alltså, så Ron DeSantis, Marjorie Taylor Greene och
Mitch McConnell
kommer ni hålla koll på.
Men ska du hålla koll på, Sara?
Nej, men jag har fullt upp med er tre faktiskt, och jag är inte människa att klara fler än tre, så att, jag håller koll på er. Men jag undrar ändå en sak, Gina.
Mm.
Hur än är så är det inga val 2023.
Nej.
Varför ska det bli ett så spännande år då?
Det kommer bli ett jättespännande år 2023, därför att dels kommer ju demokraterna lägga in högsta växeln för att försöka få igenom så mycket politik som de bara kan innan presidentåret 2024 bara överskuggar allt. Och nu från och med typ januari så kommer vi se ett pärlband av tillkännagivanden. Högtidliga, hoppfulla presidentaspiranter som kliver fram och säger satsa på mig till 2024. För det brukar ju börja så dags. När Obama tillkännagav sin kandidatur, det var i februari året före presidentvalet, med ett högtidligt tal i Springfield, Illinois. Hillary Clinton, det var också januari, eller möjligen februari faktiskt. Hon gjorde det digitalt på sin website när hon deklarerade I'm in and I'm in to win. Mm. Vi kommer få höra mycket sånt från och med januari, februari.
Men du, Gina, Trump har ju redan gått ut.
Mm. Han var rekordtidig.
Ja, men vem tror du blir först ut 2023?
Bland republikanerna. Alltså alla väntar ju på Cecilias Ron DeSantis.
Okej. Okay. Ja. Så att du tror att Ron DeSantis blir först?
Jag tror att
ut.
Pressen är rätt stor på honom att kliva fram snabbt. Sen demokraterna, de måste ju vänta på Bidens besked.
Mm.
Ingen demokrat kan ju komma ut och säga att jag ställer upp om inte Biden har sagt att
och om han säger att han ställer upp, går luften ur transportminister Pete Buttigieg?
Ja, lite grann skulle jag tro.
Ja. Mm. Okej. Okay. Hörrni, Vad har ni inte kunnat släppa på hela 2022, Cecilia?
Ja, de 9- och 10-åriga barnen i Uvalde, Texas, som mejades ner med ett halvautomatiskt gevär när de satt och tittade på den tecknade filmen Lilo and Stitch i sitt klassrum. Föräldrarna som under mer än en timme desperat försökte brotta sig förbi poliser för att springa in och rädda sina små barn som de visste var kvar där inne i klassrummet tillsammans med en beväpnad man, samtidigt som skott kunde höras inifrån skolan. Beskrivningen av hur de här barnen behövde identifieras med hjälp av DNA, för att det är sådana förödande skador ett så kraftfullt skjutvapen åsamkar småbarns kroppar. Föräldrarna som gick runt med fotografier av barnen som mindre än 24 timmar tidigare levde och skulle gå på sommarlov, som jag träffade där i Texas. Allt det som också har hänt 2022, det kommer jag aldrig kunna släppa.
Mm. Gina?
Ja, för mig blir det också tyvärr rätt dystra saker från det här året som jag kommer ha svårt att släppa. Jag har svårt att släppa 24 februari när beskedet kom. Och vi anade ju, man anade vad som skulle hända, men det var ändå en sån overklighetskänsla när beskedet kom tidigt på morgonen 24 februari att Ryssland hade faktiskt gjort allvar av planerna. Putin hade gjort allvar av planerna och dragit igång den här fullskaliga invasionen av Ukraina. Och de där dagarna efter när folk flydde från Ukraina och ut till övriga Europa, det etsar sig fast mer än något annat det här året.
Mm. Och Roger?
Jag har ju flyttat till Kalifornien och bor i San Francisco i en lägenhet som ligger väldigt nära Tenderloin, som är ett av de mest socialt utsatta områdena här i San Francisco. Det betyder också att jag varje dag typ när jag går utanför dörren att jag möts av hemlöshet, drogmissbruk, mänskliga vrak som ligger på gatan, medvetslösa eller höga eller sovande. Och hur snabbt det faktiskt gick också för mig att vänja mig vid det här. Alltså att det dansar en person hög på droger med byxorna nere vid anklarna förbi en. Och att det är en del av vardagen, att det nästan krävdes liksom så besök från Sverige för att jag på nytt skulle se den här misären med deras ögon. Det är lite speciellt att börja varje dag med att se det här totala misslyckandet från San Franciscos sida med att lösa problemen med hemlöshet och droger. Men det är också en syn som ni också har pratat om, ju, som ni såg när ni var i USA senast. Den finns ju överallt, de här sociala problemen, och där covid-krisen snarare har snabbat på utvecklingen och gjort fler hemlösa och drogberoende. Det var ju många härbärgen till exempel som fick stänga helt och hållet eftersom man inte kunde ha folk boende i stora sovsalar när det fanns risk för att den här smittan skulle spridas. Så vi får väl se vad som händer det kommande året. Här i San Francisco så har man stängt ner den tillfälliga hjälpcentral som fanns ett stenkast från det stora stadshuset här, och ska istället starta upp nya lokala hubbar, säger man, lite mindre då, eftersom det blev stora problem med bland annat droghandel kring det här hjälpcentret. Men det finns några veckors mellanrum där, och frågan är ju var alla de här personerna ska ta vägen nu då.
Mm. Det är ett mycket mörkt år som ni minns, kan man säga. Själv så har jag lite svårt att släppa alltså det politiska spelet och den politiska praktiken. Och då tänker jag just på Roe versus Wade. Alltså ett så noga planerat och genomkalkylerat politiskt mål ändå blir fel. Inte blir som man har tänkt sig. Det är liksom En stor majoritet av befolkningen som är emot det här beslutet. I samtliga folkomröstningar i olika delstater så har abortmotståndarna förlorat ganska stort. Det blev inte den här segern som abortmotståndarna och stora delar av det republikanska partiet ville, trots att det var så noga uttänkt. Det tycker jag är ändå fascinerande med politiken som vi bevakar. Hörrni, tack för att ni var med och god jul! Nästa vecka kommer en jättemastig frågepodd från oss. Och sen i första veckan i januari så är vi tillbaka med nya krafter. Hanna Melander var tekniker, Viktor Mattsson producent, Gina Lindberg, Cecilia Schavar, Roger Wilson, jag heter Sara Stenholm.